Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Har du tryckt igång?
Ja. Sofia litar inte på mig, ska ni veta.
Nej, men du tittar åt andra hållet.
Ja, men jag lyssnar, jag hör ju dig i mina öron.
Trots detta, varmt hej Kattis och lyssnare.
Ja, varmt hej Sofia och lyssnare.
Nu är sommaren slut.
Nej, det är den inte, säg
så. Jo, jag älskar att säga det. Ja. Alla måste dåligt och då bara gottar jag mig. Jag har sagt det. Det har varit min första arbetsvecka. Och nu ska det ju i princip regna resten av augusti.
Jag vet, det var ganska modesta grader. Så nog. Mm. Men alltså, grejen är att jag blir ju provocerad av det, därför att det är inte, jag älskar ju hösten. Så när folk försöker lura i mig att det är höst, och så kommer man ut till 22 grader och jag svettas, man bara, fuck no.
Nej, jag blev faktiskt lite provocerad när det var sol häromdagen. Och jag bara, fast nu har hösten kommit. Men nej, men jag tog upp det senast på lunchen idag till allas desperata skrik. Bara, sluta Sofia! Bara, det är bara mitten av augusti. Hösten slutar sista augusti. Och jag bara, nej, för det kan bli meteorologisk höst innan. Fingers crossed!
Min lilla solstråle där.
Ja.
Vi har ju här hemma bestämt att sommarens sista dagen är 15 september, i och med att Morris väldigt gärna vill fylla år på sommaren.
Aha, så ja, okej.
Okay. Här är det sommar fram, hösten börjar den 16 september, oavsett vad SMHI säger. Men i mitt hjärta så är det höst redan nu. Hösten är ju den bästa säsongen.
Ja, den är ju faktiskt bäst, speciellt november.
Ja, på grund av din och Eddies födelsedag. Men jag skulle ändå säga oktober faktiskt.
Ja, nej, det tycker jag inte. Nu tycker jag vi pratar om något annat. Innan vi går in på vad vi har läst under semestern, så undrar jag, Kattis, Kattison, vad är du förbannad på?
Alltså, det är så konstigt när du ställer mig den här frågan varje gång jag poddar, att det är så oförberedd. Trots att jag ändå ägnar många av mina dagar åt att vara förbannad.
Ja, och många gånger så kan jag uppleva någonting under dagen och vara så här, oh, det här ska jag ta upp i podden.
Och jag är så förbannad, det här ska de få veta om.
Nu ska de få höra. Och sen antingen kommer jag fram till att ett, jag kan inte hänga ut folk så mycket som jag vill. Eller två, att jag är tillfrån gärna så att jag ofrånkomligen glömmer saker.
Ja. Vad jag är förbannad på? Vet du, jag är förbannad på att folk fortfarande ljuger så jävla mycket i sociala medier. På riktigt. Ja, det här är ju, jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta i den här podden.
Nej, jag tänker att du kanske ska sluta med sociala medier.
Ja. Eller så kan folk sluta ljuga.
Ja. Jag är också lite arg på sociala medier faktiskt, men det kanske inte är så mycket, för på sätt och vis är det lögnerna. Och det här är också, det här är så jäkla, jag känner att jag själv nästan ska tänka på det här när jag vill gå och lägga mig och svårt att sova, för det är väldigt tråkigt att ta upp. Men jag är också ganska trött på den så här förljugna bilden i sociala medier som folk lägger upp av sina barn som kan cykla när de är ett halvår och som läser brott och straff på treårsdagen.
Bara på treårsdagen?
Och som är så här, världens härligaste, sympatiskaste, mest bästa, lugna, smarta människor när de är 7 år. Vilket alla som har en 7-åring vet inte sant. Sjuåringar är svåra människor. Och jag förstår ju också att det är svårt. Det är klart, jag skulle ju inte vilja... Alltså, vi har ju kamper här hemma. Jag vill inte hänga ut mina barn i sociala medier.
Det gör jag hela tiden.
Men då kan man ju skita... Alltså jag vet inte, det blir så himla onyanserat. Jag har också jättesvårt för... Det här tror jag var sur över förra sommaren också. De här människorna i... så här, sociala mediemänniskor i strukna brusar som dricker chablis på någons jättebalkong i Vasastan, eller någon som har något jävla hus i, jag vet inte, vart är det dyta hus? Nacka, Täby,
Danderyd,
Saltsjöbaden och, bara, och alla som köper hus. Jag hatar husägare, jag är så jävla trött på dem. Så jag har faktiskt tagit ett moget beslut. Så jag har vad heter det, downsizat mina sociala medier. Det har jag ju gjort pågående under lång tid. Men jag kommer inte förnya min blogg och jag kommer inte skriva i den, för att jag hatar min blogg och jag hatar andra som bloggar. Eller det gör jag inte, men jag känner att jag vet inte, man har inte tid med allting. Och jag har nästan slutat helt kolla på folks stories på Instagram. För folk är skittråkiga i stories.
Inte jag, jag är fantastisk.
Inte du såklart. För att alla har fått det till att det blir så här, bara, oh men gud, jag kanske blir en upptäckt stjärna ifall jag pratar lite så här käckt i stories. Och man bara,
medan
nej,
jag går på gatan.
Ja, precis. Oh, nej, usch. Ja, så du hör, jag har liksom, jag har en gottepåse av saker att ta ifrån här. Så att jag som sagt, jag har tagit bort jättemycket sociala medier och blivit mycket mindre aktiv. Och då kanske du är så här, åh, men vad mycket tid du har att läsa, Sofia. Och det kanske jag skulle ha haft om det inte vore för att det finns ett spel som heter Word Domination, som är en snabb variant av Scrabble.
Okay. Ja, nej, så, men alltså,
och att jag har börjat titta på Nashville. Förlåt, nu får du prata.
Jag tänker på det här med sociala medier. Jag har ju också, alltså, visst, nu har jag haft några veckor när jag har suttit och uppdaterat det hela tiden. Bara, har det hänt något? Men det är nog för att jag börjat jobba. Och det är ganska lugnt på jobbet just nu. Och i och med att jag har sagt upp mig, what? Så tar jag inte ut mig onödan just nu.
Nej, det ska jag vara onödan.
Jag har tagit ut mig jättemycket de senaste åren. Men nu har jag fortfarande lite sommar-mode. Men annars så har jag haft väldigt mycket lättare, tycker jag, den här sommaren att liksom lägga ifrån mig mobilen. Och sen så liksom, visserligen, jag körde ganska mycket stories när vi var uppe i Åre, men det var mycket för min egen skull. Bara, allt så vackert, jag måste spara. Och liksom sen lägga upp bilder liksom i flödet, men kanske lite efteråt, när man har kommit hem, så att jag inte står med mobilen hela tiden. Liksom. Även om Eddie i någon av alla de här storiesarna jag har och sparade under Åre säger, mamma, vad ska du filma allt för? Man bara, käften! Jag skapar minnen för livet.
Alltså man får ju veckorapport från sin telefon på hur mycket man har surfat, och min surfmängd gick upp 2 timmar om dagen på semestern. Ändå har jag läst mycket, mycket mer än vad jag brukar göra. Men jag har också lyssnat väldigt mycket på ljudböcker, och det loggas fortfarande.
Som skämtid, jag vet. Jag har ju
också har jag tittat på Nashville.
Ja, Nashville, alltså det är en serie som jag tror att jag faktiskt såg första säsongen när det gick på tv. Du vet det här när man var tvungen att anpassa sig efter en viss tid på veckan. Och sen har jag ju sett att den finns att streama, men jag är ju fortfarande, vi kör ju fortfarande Game of Thrones. Vi hann ju inte med så mycket i sommaren i och med att vi inte har varit vid streambara datorer och internet så mycket. Men Nashville är en contender. Men fan, det har varit mycket. Ja, Fab Five. De här,
de är jävligt trevliga alltså.
Ja. Jag älskar Fab Five. Det här nya...
Ja, men för att det är ändå något som får mig att gråta. Inte av feelbad, utan av feelgood.
Ja, jag vet. Det är lite ovanligt för dig.
Ja,
jag gråter ganska ofta. Och sen så är det en av dem som är så jävla snygg. My god, kocken Anthony. Man bara, hello.
Ja, han är inte
Men, jag har malt ganska mycket på tv. Eller på Netflix och HBO och Viaplay. Nu börjar vi ha lite många sådana där prenumerationer, känner jag. Det blir ganska kostsamt, men det är värt. Älskar tv.
Ja, det gör jag.
Men med det sagt så har jag inte läst så mycket den här sommaren alls.
Jag har ju läst väldigt mycket. Och för jag vill bara tillägga det till er som säger att vi ska sluta med sociala medier, för att vi är uppenbart förbannade på det.
Nej,
varje
lägg
avsnitt,
av, sluta säga så.
Jag blir förbannad på er. Oh, fast nu har jag faktiskt en sak som jag är förbannad på riktigt. Som i och för sig har lite med sociala medier att göra, men inte helt och hållet. Men det är folk som mycket väl på det vi har pratat om nu skulle kunna säga så här, bara, oh, men gud, alltså sluta jämföra er med andra. Och man bara, ja, det är någonting man kan unna sig och säga ifall man är född med ett bra självförtroende och bra självkänsla, mm. vilket obviously vi inte är, så mm. att.
Men jo, vet du, jag har också en sak som jag är förbannad på.
Mm.
Balkongrökare.
Oj, oj, oj. Ja, vi bor ju i rökfritt hus. Mm. Så jag märker ju inte sådana saker. Nej. Man får inte röka på våra balkonger. Vilket jag tycker är mycket trevligt.
För det här är ju problemet, du som hatar villägare. Ja, det här räknas.
Hashtag inte alla villägare.
Jag äger ju en småhusenhet. Nej, en radhus. Ja. Men grejen är att...
Och det är ju inte ett riktigt hus.
Nej, det är klassat faktiskt när de skriver om radhus. Till exempel när det brinner så pratar de mm. alltid om lägenheter. Även mm. i radhussammanhang. Men mm. på pappret så är det är villa.
Ja.
Och det innebär att det är friköpta hus. Och här kan man ju inte säga så mycket till om att folk kanske röker på sina balkonger.
Nej.
Och jag är ju före detta rökare. Och reflekterar nog aldrig då över hur mycket det luktar in hos grannar. Det är fruktansvärt.
Mm.
Mm. Så lyll och alla som bor i rökfria hus.
Så nu sitter alla dina gamla grannar och lyssnar på det här och bara karma.
Ja, precis. Ja, nej, jag, gud, när rökte jag egentligen sist på en balkong? Det var nog när jag bodde i studenthus. 2003 i Haninge. Och där hade vi en stor gemensam balkong. Jag tror inte ens att det var några... Här liksom ligger ju balkongerna på rad, så det, har man en balkong då öppen liksom, så luktar mm. det väldigt, väldigt mycket in i huset.
Men Kattis, jag älskar ditt drömmiga liv med rökning, men tack. Jag älskar också höra vad du ska prata om för böcker idag.
Böcker?
Eller andra tidsfördriv.
Vadå böcker?
Eller kanske rökningen som är det andra tidsfördrivet.
Ja. Jo, men jag har läst några böcker.
Mm.
Det var de hette. Jag har läst Normal People av Sally Rooney.
Ooh, mm. den har jag varit sugen på. Nu behöver inte jag läsa den om du har gjort det.
Du kan få min markera... om du vill.
Ja, jag kan markera den som läst.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men den kan du få om du vill ha den. Jag köpte den någon gång. På, jag tror att den kommer nog på svenska ganska snart. Mm. Om den inte redan har kommit ut. Den har jag läst. Och sen så har jag läst, precis läst klart. Och nu kommer du fnissa. Strandcaféet.
Nej, men nej.
Av Lucy Diamond. Så det är inte Jenny Colgan, ja. Hade man kunnat tro.
Just det, men det var ju den du la upp en bild på. Och jag bara, hon läser Jenny, va? Not.
Nej, nej, nej. Nej, det var en annan bok som...
Ja, det var den du pratade om förra.
Precis, avsnittet. Och det var också Lucy Diamond. Det här insåg så inte jag förrän jag hade lyssnat på den här boken. Jag bara, ja, det är samma författare. Vilket ju är bra att jag inte fattade att det var samma författare. För det pratar man ju med Jenny Colgan. Och
ja.
Det här kommer snart kommer jag få så här ett brev från Jenny Colgans advokat. Vad har du läst, Sofia?
Alltså jag har ju haft en riktigt god lässommar.
Ja.
Trots att jag har suttit så mycket med mobilen. Och jag har inte bara lyssnat mycket på böcker, utan jag har alltså läst
väldigt
mycket.
Bokstäver?
Ja, bokstäver har jag läst. Så att jag har läst en bok... Som jag tycker inte om titeln.
Oj då.
Göra gott.
Åh, nej, det är inte en Sofia-titel.
Nej. Göra gott, en sjuksköterskas berättelse av Christy Watson.
Mm, har jag läst. Spännande.
Och så har jag läst Blå skymning av Joan Didion.
Mm.
Sen har jag även läst Kejsaren av Portugalien av Selma Lagerlöf.
Good old Selma.
Yes.
Mm.
Så de tänkte jag... ta mig an idag.
Nice.
Mm.
Mm.
Ska jag börja?
Ja, du har ju flest, så du kan få börja.
Precis. Ska vi börja med den här lilla härliga klassiken?
Ja, det tycker jag. Jag har inte läst någonting av Selma, tror jag.
Nej, jag har... vad heter den där nu då? Jag började på en av hennes böcker, som jag helt nu tappade titeln på. Mm. Men det var någon av de kända...
Ja, och jag vet vilken det är. Det finns där på tungan någonstans.
Ja, men, det finns ju nyutgivningar av Selma Lagerlöf som är jättefina.
Mm.
Och det är Bonnier som har gett ut dem. Så att jag, även om man kanske inte orkar läsa hennes böcker, så kan man göra som jag gjorde för något år sedan, att jag köpte den bara för att den var snygg. Och Gösta Berlings saga heter den så. Ja.
Ja, jag satt precis och googlade också. Jag bara, Selmas böcker.
Kejsaren av Portugalien hade jag inte alls på min TBR eller någonting. Men vi åkte till Oaxen i somras, som är en liten härlig ö i skärgården. Alltså man åker över med sån här linfärja, eller vad det heter.
Ja, just det.
Med bilen. Och så finns det massa så här fina kalkstensklippor och ett jättemysigt café finns det där. Och lite allt möjligt faktiskt. Det är ett jättetrevligt utflyktsmål.
Det var ganska... låter som en feelgood-bok.
Faktiskt. Du kanske ska ha ditt lilla korvstopperiet i axeln.
Du, jag har en story som jag ska skriva. Jag har en feel good story, men den tänker jag inte avslöja här för att snora någon.
Okej. Okay. Den lilla podderskan i Skogås. Nej, men... Och där hade de också en sån här bokskänkeshylla.
Mm.
Där man fick ta böcker.
Trevligt.
Så dels hade de den lilla bebin som jag tog.
Ja,
för den hade jag inte.
Va?
Men även en utgivning av Kejsaren av Portugalien från 1930.
Mm.
Och i den finns en dedikation av Selma Lagerlöf till en allmän som är till så här husfruar.
Mm.
Så att jag tänker att det är nog inte hon som har skrivit den på riktigt. Även fast det ser ut som att den är skriven i bläck, så pratade jag med min bror vars en av hans bästa vänner är, han äger ett antikvariat. Och han sa att det var rätt vanligt på den tiden att det var förtryckta dedikationer i böckerna. Så att jag tror inte att det är Selma som har skrivit den här boken själv, tyvärr.
Men vi kan låtsas.
Men vi låtsas. Och den tog jag, såklart. Och började läsa i. Och det var ju banne mig en jävligt bra bok.
Ja.
Det tar ju ett litet stund innan man kommer in i den här typen av gammelsvenska som det är. Och all dialog är skriven på värmländsk dialekt. Vilket också tog en liten tid av mig. Men de som byter ut en, eller man mot en, de kommer ju älska dialogen i den här boken. För det är mycket en hela tiden. Och det är ju också en riktig feel bad. Så att den handlar om... till största del så handlar den om Jan i Skrotlycka och som en liten torpare i Värmland. Och inledningsvis så är han så här oerhört bitter och han känner väl, eller han är inte ens bitter, han känner liksom ingenting.
Nej.
Han är en fattig man. Han är väl inte helt nöjd med giftermålet han gjorde. Och sen så blir frun gravid och jaha, så ska ungen födas.
Ja, typiskt.
Och så står han då och väntar på att förlossningen ska bli färdig. Och sen så kommer han in och får se sin dotter för första gången. Och när han håller henne så börjar hans hjärta slå så mycket att han tror att han håller på att bli sjuk.
Oj då.
Men det visar sig ju då att han får sina känslor tillbaka. Eller att han får ett liksom känsloliv för att han blir så förälskad i sitt barn.
Och sen gick han ut på Instagram och bara #feminist.
Exakt, så att det är liksom, han var ju lite före sin tid. Typ med en sån där 80 år. Och boken handlar om mycket om honom, men mest om hans relation och längtan efter sin dotter Klara Sina Gulleborg, som hon döps till. Men också hur livet är för den här fattiga torparen och hans fru som bor i ett hus som är, liksom ägs av liksom en herrgårdsherre liksom, som han jobbar för och så. Boken är uppbyggd i ganska korta kapitel och det går lång tid mellan kapitlen. Det är en relativt tunn bok, men jag tror att det har gått i alla fall 30 år från första till sista sidan i boken, nästan 40 år när man har läst ut den. Men det gör ingenting, för det är ändå det som liksom är relevant under åren som går som nämns.
Ja.
Och det som också sker ganska tidigt i boken och som väl liksom är en kärnan av historien är ju att när Klara Fina växer upp och blir vuxen, eller när hon är väl i äldre tonåren, så far hon hemifrån till storstan för att tjäna in pengar till sina föräldrar som riskerar att bli vräkta från sitt lilla torp eftersom att det har kommit en ny ägare till marken och han vill ha 200 kronor av dem.
Alltså...
Exactly. Och då åker hon iväg och Jan blir alldeles ifrån sig av längtan och kärlek till henne. Och förändras, ja, förändras successivt. Men sen kommer jag nog inte säga om den. Nej. Det är helt uppenbart en bok om psykisk sjukdom. Vad den gör mot människan som är sjuk. Och hur omgivningen runt omkring uppfattar den personen. Mm. Och hur de kanske ibland kan driva på en psykisk sjuk människas vaneföreställningar.
Mm.
För att det gagnar deras egna syften. Eller för att det bara är lite god underhållning.
Ja.
Jag tycker hon skrev jättebra. Ibland, jag vet att det kanske låter lite så här ruttet, men på något sätt så kände man så bara, shit, hade man den här insikten på, nu är den är ju inte skriven på 30-talet, den är ju skriven mycket tidigare än så.
Ja.
Liksom, hade man den insikten då i psykisk sjukdom? Ja, det är uppenbarligen. Mm. Selma skriver jättebra.
Mm.
Så välförtjänt av Nobelpriset i litteratur.
Mm.
Som hon fick någon gång 1900.
Någon gång för länge sedan.
Någonstans där i början. Jag kan absolut rekommendera att läsa den här boken. Jag har ingen aning om ifall den i nyare utgåvor, om man har gjort någonting åt språket. Ibland så kan de ju liksom, ja, uppdatera det lite. Ingen aning om det är gjort med den här. Jag, som sagt, jag läste en utgåva från 30-talet, säkert överensstämmande med originalutgivningen, och jag tyckte den var jättebra och alla gånger läsvärd. Och det är liksom feel bad at is best.
Selma OG feel bad, ja. Bitch.
Så att när jag hade läst den, för jag befann mig i Värmland när jag läste den också, så åkte vi via Mårbacka på vägen hem.
Ja, just det, det såg jag.
Och då köpte jag en annan bok av henne som heter en herrgårdsberättelse. Ja, något sånt där. Och då visade sig när jag hade köpt den att den utgåvan har samma omslag som mitt favoritanteckningsblock som jag har fått. Så jag tänkte bara, fan, jag känner igen den här.
Ja.
Så att nu matchar mitt anteckningsblock, boken, där jag skriver mina att göra-listor. Boken som jag inte ännu läser. Men som jag nu går omkring med i min väska för att de matchar varandra. Ja,
helt rätt.
Det tycker jag ändå är relevant.
Verkligen.
Ja.
Ja.
Ja, så att detta var vad jag ville säga till dig.
Ja, men du, då ska jag berätta för dig om en bok som verkligen utspelar sig i nutid.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Den känns verkligen 2019, den här boken.
Oj.
Ja, Normal People, eller antar jag Normala människor heter den kanske på svenska, och Sally Rooney. Och så Sally Rooney har ju skrivit den här Samtal med vänner.
Just det. Men den gillar inte du så jättemycket.
Nej, det gjorde jag inte. Så att jag ens beställde den här boken. Ibland förvånar man sig själv. Men den här var mycket, mycket bättre. Ja. Alltså i samtal med vänner så hade jag väldigt svårt. De var så jävla osympatiska, alla karaktärerna.
Just, ja.
Att jag hade liksom väldigt svårt att känna någonting förutom irritation när jag läste den boken.
Och det är ju inte en positiv känsla.
Alltså det kan vara härligt, men jag är irriterad så mycket annars. Och jag känner att det är kul med i alla fall en person i en bok som man känner att oh, dig hejar jag på liksom. Kämpa. Ja. Livet är tufft, men... den här boken handlar om två personer. Den handlar om Marianne, eller Marianne som det heter på svenska. Marianne och Connell. Som går i samma skola, i samma klass. Sista året i gymnasiet. Men det här utspelar sig ju på Irland.
Mm.
I skolan så låtsas de om som att de inte känner varandra. Men egentligen så är Connells mamma städerska hemma hos Marianne. Han brukar komma förbi och hämta henne de dagarna som hon är där och städar. Så en av de här eftermiddagarna så börjar väl Marianne och Connell prata och kommer väldigt bra överens. Och båda två känner väl liksom att här är en person som jag kan öppna mig för på ett helt annat sätt än vad jag kan med andra. Marianne är extremt ensam. Hon står helt utanför liksom den sociala i skolan. Folk har en bild av henne att hon är jävligt jobbig. Hon är väldigt, väldigt, väldigt bra i skolan och kanske lite av en besserwisser också liksom. Mm. Och har väl sedan ganska länge insett att det här är inga personer jag ändå bryr mig om, så då kan jag svara på liksom, jag kan tilltala dem hur jag vill. Så hon, alltså du vet.
Jag önskar att jag kunde vara lite mer sån. Jag bryr ju lite för mycket
men
ibland.
Men också att, ja, fast med Marianne så är det väl så att hon har bytt sig kanske lite för lite. Alltså du vet, ja. Hon har ingen, för inte ens hemma. Hennes pappa är död. Och hennes mamma är inte superengagerad. Och hennes bror är fruktansvärd. Det är ett riktigt ohälsosamt förhållande mellan syster och bror. Han har väl liksom på något sätt tyckt att han behöver ta sig an den patriarkiska rollen i hushållet. Och gör så liksom med att skrämmas och hota och med våld.
Mm.
Så hon far ganska illa hemma stundtals. Sen så... Ja, Marianne och Connell faller väl lite för varandra. Så de får ihop det. I hemlighet. De är väldigt rörande överens om att det här inte ska komma ut. Särskilt Connell. Connell är, han har ett helt annat socialt kapital i skolan. Han är ganska populär. Väldigt smart också. Men poppis också. Mm. Hans familj har väl inte så där super bra. Eller liksom, du kommer inte ihåg om man har några syskon. Hans mamma är ensamstående, så kanske inte. Men han... kommer från ett sånt område där det, liksom, det är mycket problem. Och de har ju inte alls i närheten av så mycket pengar som Mariannes familj har. Marianne bor typ i ett litet slott. Liksom. Men sen så, som det är när man kommer liksom, och inte har gemensamma vänner och håller saker hemliga, så glider de ifrån varandra. Eller ja, slutar umgås. Sen så hoppar den här liksom i tiden framåt. Ibland med några månader, ibland med något år. Som tur är det väldigt tydligt liksom hur lång tid det har gått. Det står 6 månader senare, så står det november 2015. Så man vet exakt vart man befinner sig hela tiden. Och det applåderar jag. Efter att ha läst en bok som Manhattan Beach, så tycker jag om tydliga tidslinjer. Och så får man liksom följa dem genom några år. Och hur de glider fram och tillbaka liksom mellan varandra.
Mm.
Jag tyckte jättemycket om den. Jag tyckte den var jättebra. För mig så slutade den lite abrupt. Jag hade nog gärna sett att den kanske avslutades på... jag förstod kanske att det var ungefär ett sånt här slut som den skulle få. Men det var så här, jaha. Ja, men det var sista sidan liksom. Men jag tycker absolut att den är läsvärd.
Mm.
Och hade man, alltså, tyckte man om samtal med vänner, så kommer man säkert tycka om den här också. Men jag vill särskilt trycka på er som kanske inte tyckte om samtal med vänner, att det finns ändå en chans att ni kommer tycka om den här.
Ja. Så, jag ska lägga den på min TBR. Jag har ju blivit så himla lat nu över sommaren, så att jag fick massa härliga tips på lästips, för att jag har efter att jobbet satte igång, ja, vilket det var ju tredje dagen idag, så är det fånigt för mig. Jag var så här, bara, gud, jag läser veckor. Jag läst mycket mindre än vad jag gjort de senaste veckorna. Men då la jag ut på vår Instagram och frågade om boktips. Och jag fick massa härliga boktips. Mm. Men så var det så många som inte fanns i min ljudboksapp. Och då blev jag så här, nej, men då kommer jag inte kunna läsa den. Och jag bara, men what the fuck, what the flying F, Sofia. Gå till biblioteket och låna en bok. Som du gjorde i våras. Det känns så avlägset nu när det är höst.
Ja, jag vet, våren känns väldigt långt tillbaka.
Ja, men då, och den här finns inte heller i min ljudboksapp. Varken som e-bok eller ljudbok, så att, men jag kan ju, just det, jag kunde få den av dig. Så var det.
Ja, det kan du.
Men då från samtal med vänner var det ju inte.
Men typ, det är många samtal mellan dem och de är ju vänner. Så.
Men från en amerikansk författare är Oma.
Nej. Nej, jag tror att hon är irländsk.
Okej, från en författare till en annan. Från en bok till en annan bok. Sabba mina övergångar genom att ha rätt då.
Förlåt.
Blå skymning av John Didion. Jag har ju tidigare läst Ett år av magiskt tänkande. Den har jag faktiskt läst två gånger. Jag läste om den här om året och sen så läste jag den också när den kom ut typ 2000 tidigt. Den handlar om året som följde efter att hon helt utan förvarning förlorade sin man.
Just det.
Och när han dog så låg hennes dotter, eller deras dotter, Quintana Rue Dunn-Michael. Då var hon inlagd på sjukhus i en svår influensa som liksom aldrig riktigt släppte taget om henne, så att hon var väl delvis i koma.
Oj.
Sen blev hon liksom aldrig riktigt bra från den här influensan. Det var mycket som följde på liksom, så att även hon dog året efter maken.
Usch.
Och för att liksom kunna leva överhuvudtaget så fortsatte Joan och bara liksom, det var liksom ett terapisyfte som hon då skrev boken Blå skymning, som handlar om henne och dottern och deras liv tillsammans.
Hur
gammal var dottern? 39, 40, någonstans kring där. Och är typ tämligen nygift och så.
Mm.
Så att den inleds med att hon skriver om deras bröllopsdag. Mm. Och alltså John Didion skriver så jävla bra. Jag vet att vissa har kritiserat henne för att de tycker att hon är så här materialist, liksom att hon fäster sig vid lyxdetaljer och att hon verkar vara en sån här liksom människa som är helt beroende av lyx. Jag tolkar inte riktigt henne så. Alltså det är väl klart att hon har varit en del av det glamorösa Hollywood och en av de stora författarna i, eller ja, kanske inte bara Hollywood här, men i Amerikat.
Good for her.
Ja, och det är väl mycket som här liksom, det, hon har sina Chanel-klänningar och hon berättar liksom om de här bebiskläderna som de fick till Quintana när hon var liten och så. Ja, alltså det finns där, men jag läser inte in det som att det är något slags beroende av lyx eller något skryt överhuvudtaget, utan det är väl bara ett konstaterande av hur deras liv var och en inblick i.
Ja, det är fan aldrig någon som klarar på, men som har som lyxkonsumerar.
Nej,
återigen.
Precis.
Ja. Vad fan spelar det för roll? Det är en bok.
Ja.
Bu.
Den här boken är skitjobbig. För man märker att Joan ifrågasätter sitt eget föräldraskap.
Mm.
Så att det är många gånger som det återkommer. Liksom, hon berättar någon detalj från när Quintana var liten. Och sen är det så här, ja, men typ varför reagerade jag så? Varför såg jag inte att hon bla 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 bla.
Usch.
Vill utvecklas eller vad det var. Så. Den är jättetung att läsa. Men den är också väldigt fin. Och det är också liksom, jag menar, ja, hon har en diskussion kring hur det ordet privilegierad, vem som är det egentligen. Jag vet att många av dem som jag läser som också skriver kring den problematiken förmodligen inte skulle hålla med Joan i hennes sätt att läsa in vem som är privilegierad, men hon tar då flera gånger upp då liksom, hur kan man se Quintana som privilegierad när hon fick genomgå så mycket lidande under sina sista år i livet, och är jag privilegierad för att jag har en Chanel klänning efter det jag har genomgått de senaste åren, liksom det, just det skriver hon ju inte rätt ut, men man läser det är ifrågasättet den finns i boken. Jag tycker den är jättebra. Det är jättesvårt, det är fruktansvärt liksom, vad vissa människor tvingas gå igenom. Ska man läsa den? Ja, alla gånger. Köp en förpackning Kleenex. Tyckte man om ett oromagiskt tänkande så kan jag nästan lova att man tycker om den här. Den här tyckte jag nästan var lite lättare i språket att läsa. Ett oromagiskt tänkande har båda gångerna jag läste den har det tagit ganska lång tid för mig att ta mig igenom dem. Den här läser man snabbare. Och det är också en sån här liksom, alltså en sån här googlingsbok. Så att man, det är massa saker hon tar upp och så man bildgooglar alla människor och de så här olika fotorna hon berättar om och massa bilder på deras familj har jag googlat. Ja, jag tyckte om den jättemycket. Läs. Läs.
Läs.
Kanske inte du då som gillar feel good, men andra.
Har hon skrivit en mer positiv biografi? För då kan jag tänka...
Jag tror inte att det har varit så mycket som har varit jättekul i hennes liv.
Nej, det låter inte så. Det låter som hon haft det tufft. Ja, jag har ju å andra sidan läst Feel Good.
Ja, det har ju du.
Det är ju det jag är rätt bra på att göra. Jävlar, när jag väl sätter mig med Feel Good och bara swoosh, så är den slut. På ett bra sätt. Jag har ju läst då Strandcaféet, eller The Beach Café, av Lucy Diamond, som också hade skrivit den här En sommar i Brighton, tror jag att det var jag pratade om. Hon har också skrivit en bok som heter En sommar i Devon, så det är svårt ibland att läsa. Och när jag plockar upp den här på Strandcaféet, det låter ju som Cold Gun, men det var det inte, för då hade det ätit typ Sommaren vid det lilla Strandcaféet. Hon har någonting som heter Sommar, men skitsamma.
Ja.
Strunt samma. Strandcaféet handlar om Ivy, som ärver ett strandcafé efter sin moster som går bort hastigt efter en bilolycka. Och Ivy är vad hon beskriver sig själv som familjens svarta får. Hon har två systrar, lyckade, framgångsrika, men du vet, de har gjort det som de har tagit sig för. Ena systern är lärare.
De jagar likes på Instagram. Genom att framställa en förljugen bild.
Garanterat. Nej, men ena systern är, jag tror att hon är lärare på något så här, en privat, halvexklusiv skola. Liksom. Och familjen tycker liksom att Ivy, ja, vad du än gör så liksom, det går aldrig vägen. Hon bor tillsammans med sin snubbe som helt ärligt talat är bit of an asshole, tycker jag. Tydligt ganska tidigt. Och jobbar som konsult, heter det väl i Sverige. De kallar det för vikarie i den här översättningen, men jag skulle vilja säga att man är konsult. För jag är ganska säker på att i den engelska boken så hade de skrivit temp, och det är liksom samma sak. Så hon är konsultar som kontorist, eller liksom som administratör, kontorist, lite så här, beroende på vart hon hamnar någonstans. Där folk alltid är äckliga. När hon får reda på den här efter kaféet så är hon så här, men gud, oj, ska jag? Liksom. Och även om hon hade en väldigt bra relation med sin moster, hon har varit där och liksom jobbat i det här kaféet i Cornwall, så känns det ändå för att hon kan inte laga mat. Hon är som jag, fast jag kan i alla fall baka. Hon kan inte baka, hon kan inte laga mat. Så kommer hon dit och möts liksom av en ganska så oengagerad personalskara, en kock som är ett riktigt rövhål, och två stycken tonåringar som liksom sköter servicen utan så mycket service. Och dessutom så är ju hela den här byn sjukt anti-Ivy, för de har hört rykten om att Ivy tänker sälja. Och hela den här byn har ju såklart älskat Auntie Joe. Såklart bestämmer hon sig för att inte sälja, och såklart så får hon ordning på kaféet igen så att det blir lika bra och till och med bättre, kanske, utan att spoila för mycket, men jag tror att vi vet hur det här kommer sluta ändå, eller hur? Den här, ja, men det var en mysig historia. Jag älskar ju den här typen av feel good när jag inte vet exakt hur det kommer gå och vilka turer, för det var ändå liksom, det var inte en klockren vandring till himlen för, eller ja, nu lät det som att hon också dog, men hon till lyckas paradiset. Inte på en gång, hon stöter på problem på vägen, som sig bör i en sån här bok, och hon löser dem, och det bakas goda kakor, och jag har aldrig varit så sugen på att flytta till Cornwall som jag känner mig just nu. Herregud, att få bo vid en lång sandstrand, va? Det vore väl trevligt.
Ja, det vore ju i och för sig ganska trevligt. Jag gillar också brittiska stränder, måste jag säga.
Ja, men jag gillar
ju... Jag tycker de är trevliga.
Överlag så älskar jag ju liksom feel good som utspelar sig i Storbritannien någonstans.
Ja, alltså grejen är att, ja exakt, någonstans i Storbritannien. Annan feelgood är jag inte så intresserad av, om jag ska
Nej,
helt
alltså jag önskar att det fanns liksom feelgood i Sverige som jag kände så här, ah, men det här är trovärdigt. Men för mig så blir det trovärdigt först om det är i England. Ja, jag har inte läst all svensk feelgood. Jag tror faktiskt inte att det finns supermycket svensk feelgood eller snedstreck romance eller snedstreck chicklit eller vad man väljer att kalla det för. Liksom. Men det är ju fortfarande en utskälld genre ändå som folk gärna fnyser lite åt. Och det kan jag också vara delvis del av när jag sitter och fnyser åt Jenny Colgan. Men vi vet alla varför jag gör det.
Okay? Ja, fast du har ju ändå en hatkärlek.
Alltså jag kan inte låta bli att läsa Jenny Colgan. Jag tycker inte att hon skriver dåligt. Det, och Lucy Diamond, ja, men hon blir nog en liten ny favorit här också. Känner jag, kommer nog bättre med igenom. Här, det här är ju första boken såklart i en serie om Ivy och det här strandcaféet.
Ja.
Insåg jag. Så det finns ju också jul på det lilla strandcaféet. Och sen så tror jag att jag tyckte jag såg en bok som typ hette Babies. Baby in the Beach House Café eller något sånt där.
Ja.
Så uppenbarligen får vi följa nu. Och där känner jag att det liksom svalnar mitt intresse för de här böckerna. Jag vill inte läsa uppföljarna. Jag brukar känna mig ganska nöjd med den första boken. Så får jag själv liksom tänka. Jag lider ju fortfarande lite men av, höll jag på att säga Gilmore Girls, det med. Men jag menar faktiskt Bridget Jones. Så liksom första boken, nu känns Bridget Jones, den har ju inte hållit liksom över tid alls.
Nej.
Men där gillade jag liksom ändå... jag gillade Bridget Jones, jag gillade slutet det fick, hon och Mr. Darcy, eller ja, får ju varandra. Och sen så kommer liksom tvåan, där hon fortfarande håller på att faffa runt med den här andra snubben. Och sen så helt plötsligt gick det en tredje film på tv här om kvällen, när hon är gravid.
Ja.
Och är frånskild, har skilt sig från Darcy, och det blir så här... Fast jag ville nog, jag var nöjd med att de blev tillsammans. Det behöver inte vara mer än så för mig.
Nej.
Jag vill inte veta om allt så här äktenskaplig trauma de går igenom sen. Då blir det inte feel good längre. Skärp er.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Så ibland så tycker jag att man, jag förstår att man skriver många som uppföljer och sånt. För uppenbarligen är det ju böcker som säljer sjukt bra. Och det är många som vill följa. Men det är ju samma sak med Jojo Moyes Arvet efter dig och Livet efter dig och vad den tredje boken hette. Det, liksom, det blev för mycket, det hade räckt med en. Den första var bra.
Någonting efter dig.
Ja, sen så blev de lite urvattnade liksom.
Mm.
Så, ja. Du då, hade ju läst en till bok.
Ja, precis. Och det ska jag tala om för dig, min kära Kattis. Att det enda som var dåligt med den här boken var titeln.
Alltså, ja, men det var ju gott så.
Gott så. Göra gott, en sjuksköterska berättelse av Christy Watson. Det är en skildring från hennes liv som sjuksköterska.
Mm-hmm.
Under 20 år har hon arbetat som det. Det handlar om, det inleds med då en, när hon berättar lite om sig själv och varför hon valde yrket. Och redan där är man ju liksom fast. För att hon skriver, alltså hon skriver så oerhört underhållande. Den är jättelätt bok att läsa. Det bara frutsch och sen så var den slut. Men den är ju inte lätt. Det är ju inte ett lätt tema. Hon har ju jobbat jättemycket som sjuksköterska på barnvårdsavdelningar till exempel. Så är man känslig för att läsa om sjuka barn och kanske barn som det inte alltid går så himla bra för, då kan det vara en bok som man kanske inte ska läsa.
Nej, det var därför min mamma slutade som barnsjuksköterska.
Ja,
fick egna barn.
Ja, det kan jag förstå. Emellanåt så är den jättejobbig att läsa och jag tror att jag vet inte hur många små förpackningar med nästukar som jag avverkade när jag läste den här, för att alltså mina ögon var som Niagara-fallen. Liksom bara... men den är också väldigt rolig och ett liksom... Det här låter väl så himla typiskt där man bara, ah, men gud, den är så himla bra. Den här tycker jag att politiker ska läsa. Men jag tycker att politiker ska läsa den här boken.
Mm.
För det finns nämligen en väldigt viktig underton i den. Och det är liksom vikten av vad sjuksköterskor gör.
Mm.
Och hur jävla idiotiskt det är att dra ner på resurser till den gruppen som faktiskt vårdar folk som ligger på sjukhus. För det gör inte läkarna. Läkarna går in och ställer en diagnos. Och sen så vårdas folk av sjuksköterskorna. Men i Storbritannien, och jag gissar att det är likadant i Sverige. Och på de flesta andra ställen. Liksom det är väl en globalt problem liksom, i västvärlden särskilt då. Att sjuksköterskorna får utföra läkares arbetsuppgifter. För att dels så har de en helt annan typ av kunskap. Som gör att de ibland vet bättre hur vissa patienter ska behandlas. Men också för att det är billigare arbetskraft.
Ja, alltså jag minns ju så tydligt. Jag har inte varit supermycket på sjukhus och så innan jag fick mina barn. Men när vi låg inne med Eddie när han hade RS så minns jag liksom hur förvånad jag blev. För jag levde liksom i den här tron att jag var på sjukhus och få... Och där, jag skäms lite att säga det i och med att min mamma är sjuksköterska. Min mamma har utbildat sjuksköterskor i sjukt många år liksom. Men ändå på något sätt att jag trodde att läkarna var mycket mer närvarande än vad de är. Det var ju sjuksköterskorna och undersköterskorna som vi hade i stort sett all kontakt med, förutom när läkaren liksom sprang förbi på ronden liksom på morgonen och eftermiddagen. Och det var ju liksom först då jag faktiskt insåg liksom shit, det är
och det ska verkligen... jag säga att vi åkte in akut med Carl någon gång. Han fick ju en sån här jätteögoninflammation så att helt plötsligt så bara svullnade ögonen upp och blev stenhårda när han bara var några månader, och det var skitläskigt så vi åkte in. Och då fick vi bara träffa sjuksköterskor hela tiden. Och jag blev så himla provocerad. För jag bara, vadå, ska vi inte få träffa en läkare? Och jag skäms så mycket i nu. Liksom, det är klart att jag vet att sjuksköterskorna har varit viktiga. Och så. Men jag har nog inte liksom insett vidden av den kunskapen de faktiskt tar till sig. Under, det är ju inte enbart under utbildningen, utan det är ju också genom, liksom, genom yrket.
Ja, gud ja, alltså jag tänker att de måste ju verkligen vara med och liksom så mycket. Sen så här i Sverige, nu tror jag att det är, jag vet inte hur det ser ut i England och andra länder, men i Sverige så är det ju liksom, det är en 3-årig högskoleutbildning liksom som de har. Och många av dem är ju sen specialistutbildade. Barnsjuksköterska tror jag kräver liksom specialistutbildning. Så det är ju... Och så sitter de och så får de skitkassa löner liksom. Precis. Det är så jävla sjukt.
Nej, men det är ju för att de drivs av något annat än att vilja få pengar.
Ja, men precis. Man förväntar sig att sjuksköterska ska drivas av den goda viljan som man ofta förväntar sig att kvinnor ska göra.
Ja, precis. Så att den här var, alltså den var så bra. Jag var nästan på väg på, fan, jag ska bli sjuksköterska. Men jag tror inte jag skulle klara av den typen av yrke. Det är också intressant, alltså det är intressant att veta hur sjukvården funkar i Storbritannien. Jag tror att det mesta är ganska likt oss. Men där till exempel berättar hon när hon är på ett sjukhus, eller på, nu heter det ju inte långvården i Sverige längre, men hon är där och tar hand om där äldre blir inlagda och ofta ligger under lång tid. Och hon är liksom i den landstingsägda delen. Och där är det en man som ligger och fryser och hon ska hitta en filt till honom. Men då har de inte levererat nya filtar till dem, och nästa leverans kommer inte först efter några dagar. Och då finns det ingenting mer att göra. Men då kan hon gå till korridoren bredvid, och den är privatägd. Och där finns det hur mycket resurser som helst, så hon tar två filtar till den här mannen till slut. Och så illa tror jag inte att det är i Sverige, att det liksom är i samma hus. Men det är klart att det finns en stor skillnad på privat och offentlig vård. Liksom. Det är ju, det ska man ju inte tro att det är något annat. Därmed inte sagt att den privata vården alltid är bra. För det finns ju extremt mycket problem med vinstdrivande intressen och så. Där också, gud vad jag känner att jag skulle kunna dra ut på den här diskussionen. Det ska jag inte göra. Det är så mycket som är tänkvärt i den här boken. Alltså den är så, så bra. Läs den. Om ni inte, som min kollega sa, har spenderat alldeles för mycket tid på sjukhus redan, för att då är det nog en svår bok att läsa. Men alltså den är... Jag vet att vi fick... Ja, men vi kan ta den här frågan nu. Vi tar ju in läsarfrågor den här terminen. Och vi fick en fråga om vilken bok som har förändrat oss mest. Och det är ju svårt att säga vilken som har förändrat oss mest. Men det här är en bok som i alla fall har ändrat min inställning och mig jättemycket genom att läsa. Fan vad bra den är.
Ja, för mig är det Max Potta.
Jag trodde att det var Lotta Lundgren för dig. Som var en stadig person som dök upp i typ våra fem första avsnitt.
Men du har inte nämnt Lotta så mycket på Lotta. Nej, jag pratade om Lotta alltid. Sen så kom ju den här restraining order. jävla 10 lektioner i matlagning. Jag kanske ska ta och läsa igen. Ja. Det var ju typ den första boken jag pratade om i den här podden. Ja. Det var den jag köpte och bara, okay, jag måste läsa en bok, vi ska snart spela in en podd om böcker. Jag tar den här. Och den var riktigt underhållande faktiskt. Ja.
Så på sätt och vis kan den ju ha varit en bok som förändrade dig mycket eftersom att den liksom var ett steg in i podden.
Precis. Gud, alltså när jag läste den här frågan så tänkte jag så här, ja, men det är självklart det är de här och de här, och nu kommer jag inte ihåg.
Nej.
För jag har inget minne kvar alls längre. Det är inte ens ett såld, det bara finns inte. Det är som ett stort hål.
Jag kan säga att den här boken var så bra. Så att jag ska läsa Christy Watsons... hennes debutbok blev jättehyllad. Hon fick massa priser för den. Ja. Så jag håller på att läsa den just nu. Och den heter Små solfåglar långt borta. Och de första 100 sidorna var så här, shit vad jag bara läste dem snabbt liksom. Mm. Men, och det här skickade jag till dig, och nu kommer en triggervarning för känsliga lyssnare som är så här äckelmagad, som man säger på skånska. Mm. För på ett ställe i den här boken så skriver hon att hon springer fram till sin bror som har gråtit så mycket så att, och håll för öronen nu i 3 sekunder ni som måste. Han har gråtit så mycket så att 2 feta snorlarver hängde ur näsan.
Alltså jag fattar inte hur man kan uttrycka sig så. Jag tycker nej. Det är okej. Vem säger snorlarver? Det är inte snorkråkor eller snor.
Varför skriver man ens om det? Alltså men om någon gråter mycket kan de väl gråta jättemycket. De kan gråta så mycket så att de är röda i ögonen. De behöver inte
eller det är snoriga, men inte snorlarver.
Nej, precis.
För det första är det äckligt, bara tanken på att det är larver som kryper.
Och lite senare så kräks huvudkaraktären och sväljer det. Ja, men det är sånt där. Och då känner jag att du kanske har jobbat lite för länge som sjuksköterska och har en alldeles för avslappnad inställning till kroppsvätskor. Det har
det
inte
har
jag.
Inte vi.
Plus att någonting som blev väldigt tråkigt i den här boken, som tyvärr är ett jättevanligt fenomen, det är att det är så här, hon beskriver en människa som är osympatisk och den här människan är jättetjock, och då måste hon hela tiden återkomma till hur liksom golvet skakar och hur tajta kläderna är och fläsket hänger ut, och det är liksom en studie i hur extrem den här tjocka kroppen är, som jag känner att jag har väldigt låg tolerans för det. Så jag kommer läsa ut boken, men jag kommer inte tycka om det.
Nej,
så.
Precis.
Ja.
Helt rätt.
Har du kommit på vad du har blivit förändrad av nu?
Jag sitter här och scrollar. Vad fan, jag har inte blivit förändrad av någonting.
Men du kanske är lite som kejsaren av Portugalien, att du liksom inte har några känslor
inga
överhuvudtaget.
Känslor
liksom.
Alls. Helt kall.
Ja.
Men jag tänker, alltså inte kanske förändrat mig helt och varit så här. Så, men den här boken, Allt jag fått lära mig, hur fan heter den?
Ja, just det, av Tara
Westover.
Westover, ja.
Educated heter den på engelska. Den var ju en riktig sån här, och dels hennes historia såklart, för att den känns så jävla osannolik och ändå helt och hållet sann. Men liksom också det här att vi lever, att det är så många människor som lever i så helt otroligt olika verkligheter. Att det liksom på något sätt så ökade det liksom lite min förståelse för varför vi ser på världen på så olika sätt.
Ja.
Att det är inte konstigt att någon som har växt upp som hon har gjort, eller okej, det är konstigt att man inte vet om att förintelsen ägt rum, men liksom när man har växt upp i den miljön där man överhuvudtaget inte har pratat om vissa saker, så är det ju inte konstigt att man kommer ut i världen och bara, nej, jorden är platt, eller dinosaurierna har inte funnits för det är gud, och vadå fossiler, det är fake. Jag har tittat på alldeles så många videos här med extrema, där kristna extremhögern.
Jo, de är härliga.
Så, och bara av den anledningen, så förutom att det är en otroligt bra bok, så att jag liksom, det slog ner lite som en bomb. Så här, nej men alltså det är liksom bara inte att folk inte vill förstå, utan att vi växer upp i så olika miljöer att vi kommer alltid ha liksom våra egna filterglasögon på oss, liksom vi ser alltid verkligheten utifrån hur vi själva vill se den och hur vi själva har blivit lärda att se den liksom. Och det är ändå, alltså det är en ganska kittlande tanke. Att världen är så olika för så olika personer.
Ja, det är kittlande. Men sen ibland blir jag så jävla deprimerad. För ibland som jag råkade för några år sedan se en snutt på så här svenska Hollywoodfruar eller någonting. Eller om det var de andra. Det var några såna här Hollywoodfruar. Och då när jag såg det så kände jag så här bara, shit, vad finns det ens för mening med att försöka liksom minska sin påverkan på jordklotet när det finns så jävla många människor som bara inte bryr sig. Alla de här lyxmänniskorna liksom, som finns. Vad är det ens för mening, vad lilla sketna jag gör? Men jag tycker generellt så brukar inte jag så här, jag vet inte, förändras av böcker. Det är klart att jag lär mig mycket av böcker och jag kan få mycket så här insikter av det jag läser och tyvärr en del ovälkomna insikter om mig själv. Men jag är nog väldigt så här mindful när det gäller böcker, att jag är inne i dem väldigt mycket just då, men det är få böcker som lever sig kvar. Göra gott är ju en bok som jag fortfarande går omkring och tänker på.
En annan bok som jag tänker på fortfarande är ju ett jävla solsken.
Ja, just det. Ja. Den var ju också rafflande.
Av det här kan man väl nästan konstatera att det är ofta böckerna som är skrivna av folk som själva upplevt det, som är lite självbiografer. Okej, nu är ju inte ett jävla solsken skrivet av Blenda själv, men som handlar om riktiga personer.
Ja.
Som gör kanske ett större avtryck liksom. Men det är klart att det finns de stora romanerna och som man alltid kommer bära med sig på ett eller annat sätt, men det är ju på något sätt ändå liksom de här riktiga livshistorierna som kan knocka i alla fall mig, tror jag.
Ja. Ni får jättegärna skicka in vilka böcker som ni upplever har förändrat er. Vill ni inte att det ska synas offentligt på Instagram eller på Facebook, så går det bra att skicka PM eller mejla oss på hejatenforbannadpod.se.
Precis.
Det är alltid kul att få mejl till den adressen. Och fortsätt att skicka in frågor som ni vill att vi ska ta upp. I förra avsnittet tog vi upp ett helt gäng frågor. Nu fanns det bara utrymme för den här sista frågan. Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att Nashville har ett oanat djup som tv-serie. Så att jag hoppas att ni är fler där ute som tittar på den här, så att vi kan diskutera den framöver.
Och jag vill säga att jag har Fab Five också.
Och med detta lämnar vi er. Ut och njut av hösten.
Ja, jävlar i mig, andas djupa krispiga andetag.
Ja.
Nu är det snart ingen pollen kvar, you guys. Nu kommer förmultnelsen och mögeln istället. Yay!
Ja, och med dagens pollenrapport avslutar vi det här avsnittet. Tack alla som har lyssnat. Vi hörs på återhörande.
Tack och hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.